Välkomna till Ted och Kai. Den fina musiken är gjord av Ove Inborg.
Ove är från Forsby Pedersöre. Och vi är också från Pedersöre.
Så är det.
Men vi känner inte honom på det
sättet. Men hans pappa känner min pappa.
Är det som med alla som bor i
att
det där
känner
området?
Min pappa.
Ja, för att han är på något vis han som fixar datorn.
Min pappa är som Kevin Bacon i Pedersöre. Att alla känner. Man kan ha olika...
Det behövs bara one degree of Ulf Forsström.
Ja, precis. Så är det.
Alla känner honom.
Han har varit och fixat. Och så slutar han alltid med: för han känner han, och han känner han, och hans dator har pappa varit och fixat.
Ja, ja, han är spindeln i nätet. Kaiser Sose i Pedersöre. Ja, men tack för den här musiken och tack för att ni lyssnar. Jätteroligt, och ni är fler och fler hela tiden och det gör oss lyckliga.
Och tack för alla era fina mejl också. Ni får ju, kan ju kanske upprepa sådär att man får ju skicka e-post åt oss och fråga vad som helst. Alltså det kommer ju in ofta frågor och vi försöker svara på så många som möjligt. Och att om någon har någon sån här riktigt spännande fråga så är det bara att skicka in och så kanske vi diskuterar det i podden. Ted.kai@ylle.fi teddokai@ylle.fi.
Det här är avsnitt nummer 9 och det gör ju mig extra pirrig.
Varför det?
För att 9...
För att det är 6 upp och ner.
Intressant. Det också.
Har du aldrig tänkt på.
Det är så hemskt många saker med talet 9 som alltid har fascinerat mig. Jag har aldrig lämnat in en lottorad som inte innehåller siffran 9. Men jag kommer säkert aldrig göra det heller.
Så du har ett speciellt förhållande till siffran 9?
Ett väldigt speciellt förhållande. Det är hemskt många som har det. Jag tänker till exempel på John Lennon. Du vet, från The Beatles.
Ja, jag vet vem John Lennon är.
Ja, han var ju lite besatt av nummer 9.
Okay.
Det finns ju en Beatles-låt som heter Revolution No. 9.
Så det är ju därför du är besatt av 9 då.
Och han skrev också en annan låt som heter No. 9 Dream.
Ja.
Och intressanta saker också med honom som han ju inte kan ha styrt över. Han är född den 9 oktober. Hans son föddes den 9 oktober. Han fick skivkontrakt med Beatles den 9 maj. Han träffade Yoko Ono, sin fru, den 9 november. Han dog den 8 december. Vilken, oha, nu säger folk att nej men haha, det var den 8. Men han dog i New York och i England var det redan den 9. Och han är ju engelsman.
Jaha.
Så han dog egentligen, kan vi säga, den 9 december. Jaha. Och så vidare. Fascinerande.
Och december är ju månad 12. Men om man tar bort 3, så då är det 9.
Exakt.
Och 3 × 3 är 9.
Men vet du var min fascination för talet 9 starta?
Nå, för att du vill vara som John Lennon förstås. För att du är ju världens största Beatles-fan. Endast därför.
Nej, för att jag hörde en otrolig sån här räknegåta när jag var barn. Ska jag ta den på dig nu? Så kommer du också att inse talet 9:s storhet.
Okej.
Okay. Mm. Och ni som lyssnar kan ju också vara med nu.
Men det här måste... är nu då en otrolig räknegåta.
Ja.
Alltså en sån här räkne... Och nu har du hört många räknegåtor. Men den här räknegåtan kommer att förändra ditt liv.
Exakt. Och efter det här så kommer du inte heller någonsin att lämna in en lottorad utan siffran 9.
Borde vi ha någon sorts musik eller någonting?
Liksom? Någonting mystiskt kanske. Ja. Någonting som liksom får folk att inse att det här är... magi nu,
ja,
som händer.
Vad är det som händer? Ja. Helt enkelt en sån musik.
Okay. Till exempel...
det här.
Ja, okej. Det här är bra. Tänk på vilket nummer som helst.
Nej, men du måste säga det. Du kan inte säga med en sån röst. Du måste vara lite mer så här magisk.
Okej. Nu vill jag att du ska tänka på en siffra.
69.
Nej, du ska inte säga vad det är.
Du måste säga att
jag... Nej, men då är det ju ingen gåta det här.
Okej.
Okay. Ja. Okej. Är vi alla med nu också där hemma? Nu ska du tänka på en siffra. Sen ska du ta den siffran gånger 9. Nu får du ta alltså miniräknare till hjälp också.
Okay.
Nu, om du har ett tal nu som har fler än en siffra, så ska du plussa ihop siffrorna. Till exempel om du har 47, så ska du plussa ihop 4 och 7 så att få 11.
Okay.
Har du gjort det nu?
Det har jag.
Om du ännu har ett tvåsiffrigt tal så ska du plussa ihop det en gång till. Till exempel 11 fick jag, så då blir det 1 + 1. Men ja, nu har du då ett tal som har bara en siffra.
Ja.
Ta -5.
Ja.
Nu har du en siffra.
Ja.
Välj den bokstav i alfabetet som motsvarar din siffra. Typ om du har nummer 2 så är det B och så vidare.
Mm.
så ska du tänka på ett land som börjar på den bokstaven.
Ja.
Och sen så tar du andra bokstaven i det landets namn.
Ja.
Och så tänker du på ett djur som börjar på den bokstaven.
Oj. Vänta.
Nu tar det här lite för länge.
Det kommer inte på något djur som börjar på det. Det måste googla.
Du måste inte googla. Man ska inte börja. Man ska tänka. Det handlar ju om att man ska ta det som kommer first to mind.
Ja, men det kom ingen. Okej, nu har jag ett djur.
Mm. Och nu måste den här musiken eller någonting måste få till ett klimax här. Men det finns ju inga apor i Danmark.
Nej, det är nattsländor i England.
Du har räknat fel!
Nej, för att jag tänkte på siffran 0.
Och sen tog du den...
Så blev det till minus 5 det. Och då visste jag inte, hur ska jag, okej, okay, minus 5. Och så ska jag ha en bokstav som på något sätt förknippas med det. Men då räknar jag med 5 istället.
Men it, kan du ju...
Så blev det E, och så England, och så N. Kommer du på något djur som börjar på N?
Noshörning.
Okej. Okay.
Du som älskar djur måste börja googla.
Ja.
Men du förstörde ju det här nu.
Nej, men det funkar ju inte. Jag tog ju siffran alltså.
Ja, men varför, vem tar siffran 0?
0 är en siffra. Ta vilken siffra som helst.
Ja, okej, okay, jag borde ha sagt det nu då att över 0 då. Men ja. men du förstörde ju hela alltihopa.
Jag tyckte inte alls att det här var någon bra räknegåta.
Nej, men vilken annan siffra du än skulle ha tagit, så skulle du ha haft apor i Danmark. Och det är säkert nu, alltså, ska jag säga, 99,99% av alla lyssnare just nu.
Nej.
Är liksom mindblown, flabbergasted.
Nej, men
och tror att jag är någon jävla magiker.
Kan inte vi tar om det och så säger du, men Ted, det finns inga nattsländor i England. Kan inte vi göra det då?
Vad är nattslända för djur?
Vet jag.
Siffror har fascinerat mig så länge jag kan minnas. Jag alltid, om jag till exempel är på ett tråkigt möte, och det händer alltid då och då att jag måste sitta och lyssna på saker som jag inte egentligen är intresserad av. Det var ju också när man gick på föreläsningar i sådana här obligatoriska ämnen vid akademin. Mm. Liksom. Så då sitter jag alltid och räknar ut saker och ting. Att jag ställer upp jättesvåra divisioner. Att jag, att jag räknar 314,2 dividerat med 1,7.
Ja, nej, men det, jag kan förstå det. Att du liksom, du fyller. Och säkert finns det, det är lätt hanterligt. Så att man förstår, man behöver inte fundera så mycket. Och det liksom, det fyller din hjärna.
Ja, det var också när jag var barn och var med i den här österbottniska sekten, hade jag tänkt säga, men så var det inte. Det var den helt vanliga lutherska kyrkan och ungdomsarbetet.
Mm.
Så då satt vi och räknade ut vem som var antikrist.
Jaha.
För er som
vem
inte...
är antikrist idag? Här är några förslag.
För er som inte är uppväxta i en sån här väckelserörelse, så kan jag berätta att antikrist är ett namn på en sorts världsledare som ska framträda i den yttersta tiden.
Kan jag tro att folk vet vem antikrist är?
Alltså vem som är antikrist, eller vad fenomenet är?
Fenomenet.
Ja.
Men jag är mer nyfiken på hur ni räknar ut vem som är antikrist. Var det alltid ungdomsledarens, sådär att någon hade knuffat till ungdomsledaren i matkön? Och så var det, nu ska vi räkna ut så att vi får han till antikrist.
Ann-Kristin som är antikrist.
Mm.
Nej, men det står ju i uppenbarelseboken, som är den sista boken i Bibeln, att man kan räkna ut odjurets tal.
Mm.
Alltså man kan räkna ut vem som är antikrist, om man
väldigt...
har förstånd, står det.
Just det.
Mm. Och så ger ju då Johannes, då, som har skrivit uppenbarelseboken, han ger en ledtråd att talet är 666.
Ja.
Så utgående från talet 666 då, så ska det gå att räkna ut vem som är antikrist.
Nå, vilken var mest oftast antikrist då?
Bill Gates.
Bill Gates?
Ja.
Som är den personen som har donerat mest i välgörenhet.
Antikrist.
Av alla på världen.
Ja, för om man tar hans namn och en bokstav i taget ersätter dem med de här ASCII-koderna.
Mm.
Alla datorn använder.
Alla symboler så motsvaras av en siffra.
Mm, precis. Och man plussar ihop dem för hans namn så blir det 666.
Oj.
Kan det för fan vara en slump?
Nej. Det kan det inte vara. Men vad gjorde ni med den här faktan då? Att när ni nu då...
Nej, men det bevisar ju att Bibeln var sann.
Ja, men då, varför får ni inte att mörda Bill Gates?
Är det inte också intressant att siffran, eller alltså i det hebreiska alfabetet så motsvaras alla konsonanter av ett tal.
Mm-hmm.
Och konsonanten V, vav, motsvaras av talet 6.
Mm.
Så varje gång man skriver in en webbadress så skriver man på hebreiska 666.hotmail.com.
Mm.
Och det här, är det inte intressant?
Det är ju helt sjukt. Och man märker ju hur Bill Gates, alltså antikrist, har format hela internet
kring sin satanistiska agenda.
Mm. Och nu har han också fått med Mark Zuckerberg
ja.
Med i den här satanistiska sexkulten som Bill Gates
som
har startat.
Turnerar sina pengar till okulta ändamål.
Djävuls pengarna.
Men sånt här intresserade vi oss för när jag var barn.
Ja.
Och det kan ju förklara mitt intresse för siffror på något sätt.
Eventuellt. Ja, lite skrämmande.
Eller att jag gick över från Windows till Mac. Det är några dagar sen nu, men tittar du på Slottsballen?
Nej, jag tittar inte.
Som du missar allt, du har inte sett en sekund.
Nej, men jag har tittat så många år och det känns som att i år hade jag inte lust. Jag orkar inte, det är samma sak hela tiden.
Men ändå, jag menar, nu har vi ju en del såna här gemensamma bekanta som var
jo,
där.
Jo, men jag hade sett deras bilder redan på Facebook och Instagram och sådär.
Ja, men det är ju något speciellt ändå när det händer i stunden, att man vill ju se hur de för sig just då. Om de skulle råka ramla pladask på ändan.
Ja, men då skulle det ju också, det klippet förstås, komma i alla sommen som finns.
Men det som jag skulle säga är att förstås så missade du ju inte så mycket. Eller alltså, missförstå mig rätt, men för att vara Finlands mest sedda tv-program, som årligen ses liksom, det som ses mest i det här landet varje år, utan undantag, så är det ju otroligt att de inte kan göra det mera tittarvänligt.
Men det är ju lite så också. Det är ju hemskt tråkigt, är det ju.
Jo, men som det är ju det att det håller på i 4 timmar. Mm. Och av den tiden så består 2,5 timme av den här handskakningen. Mm. Och förstås, det man vill se är ju vem är där och hur ser de ut. Det är ju det man vill se med hela balen.
Mm.
Men handskakningen är helt fel sätt för att den går alldeles för snabbt. Alltså alla går jättesnabbt där. Det är adjutanter och kadetter som står i vägen. Det är dåliga pildvinklar. Man hinner inte se ansiktsuttrycken på människor. Man hinner inte se deras kläder. Det är fel sätt att göra det. De borde skippa handskakningen, inte ha den i tv, utan istället ha hela sändningen som en sån här röda mattan-grej. Som de ju har sen under själva festen. För då är ju en del såna här reporters där inne på festen och intervjuar folk. Mm. Och det är bra. Och så borde hela sändningen vara. Vem är nu intresserad av att se en timme av diplomater som skakar hand?
Om man tänker sådär att om det aldrig skulle ha gjort Slottsballen tidigare och man ska försöka sälja in det åt en tv-kanal.
Ja,
att vad har ni tänkt nu då? Nu, vi har tänkt 4 timmar. Och av de 4 timmarna så ska minst hälften vara handskakning.
Okej, men är det liksom, är det bara såna här kända människor som...
Nej, alltså där är såna där ambassadörer från Belarus och såna där äkta hälfter som ingen vet vem det är.
Okej, men är det specialeffekter, häftig musik?
Nej, ingenting. Det är så här klassisk musik och så ser man det snett från sidan.
Okej, när vi köper det.
500 000 euro!
Nej, men de borde göra det som Oscarsgalan. Alltså i USA kan man ju det här. Mm. Alltså att göra entertainment. Att som göra såna här festliga evenemang intressanta för tv-publiken.
Ja, nej, men där har du helt rätt. Alltså upplägget borde säljas till Hollywood. Mm. Att här är upplägget. Så här många människor, så här lång tid och de ska skaka hand med presidenten och säga glad självständighet.
Ja.
Och vad kan ni göra med det?
Exakt.
Jag fick en otroligt bra idé.
Nej, men är det du som ska frälsa den här tv-institutionen?
Nej, men jag började tänka på Hollywood och Slottsballen. Att det borde ju vara så att varje år så ska en ny känd regissör få regissera Slottsballen. Att nästa år så är det Quentin Tarantino som presenterar Slottsballen.
Ja.
Och så skulle det kunna vara, han är ju inne i en sån här västernperiod nu. Så då skulle det vara så där man spelar kanske Ennio Morricone, spela musiken, och så ska alla ha på sig cowboyhatt och kläder, och så ska man komma dit, går man då långsamt, och istället för att skaka hand så ska man ha en sån här låtsasduell med presidenten.
Ja, precis. Mm. Så det, ja,
eller Lars von Triers slottsbal. Alla lamporna är stängda. Det var någon som går med ficklampa där och har ångest.
Och björk hänger i en galge från takkronan mitt i stora ovala rummet.
Och istället för mat så är det bara en rev som förmultnar. Och så springer Willem Dafoe omkring i kroppstrumpa och hälsar på allihopa. Det går jättebra.
Det är Steven Spielberg. Så är det en massa barn som springer omkring och löser gåtor i slottet.
Och ufon i taket. James Cameron presenterar slottsbalen.
Det kostar 9 miljarder.
9 miljarder, det är 3D. Och så har han byggt en tidsmaskin och farit tillbaka till den första slottsbalen och fått det återskapat i minsta detalj. Och så twittrar han det också från Marianergraven. Så streamar han allting. Christopher Nolans slottsbal. Det är som en spegellabyrint. Att ingen hittar fram. Och så vänder man den här slottsalen in i sig själv. Och så är Batman som reporter.
Ja. Vad heter han som regisserar Human Centipede?
Då blir det precis samma. En lång rad bara. Krigsveteranerna först.
Nej!
De kommer först!
Kommenterar man deras kläder då? Så där att, och här nu nummer 213 i raden
i den här mänskliga tusenfotingen.
Så har vi den här samlingspartiets riksdagsledamot
en... Susanna Kors. Vi sitter här mellan Li Andersson och Paavo Arhinmäki.
Men Ted, du vet väl att igår var det 12 år sedan?
12 år sedan... som du kom ut?
Tänk att du alltså... Ja, jag var...
För att jag har kopplat ihop Finlands självständighet med att du kom ut åt mig.
Vad intressant att du minns det, för att jag var så här att nu ska jag ju prata om det här, och sen så också kommer Ted att vara, ja, det var på självständighetsdagen.
För att du hade några år som du bjöd mig på kebab efteråt, och sen slutade du.
Ja, det där gjorde jag faktiskt med ett antal av mina vänner som jag kom ut för, att jag åren efter på årsdagen bjöd den på mat.
Var det alltid kebab?
Nej, det var olika sorts mat, men okay. Att du gillar kebab.
Det var favoritmat för den personen.
Ja, nej.
Men jag kommer ihåg det faktiskt, men jag har inte tänkt på det nu. Ja. Men 12 år, ja, det är länge sedan.
Vi var ute och gick, det gjorde vi ganska ofta när vi bodde i Åbo. Vi alltså delade en lägenhet, jag och Ted, för 12 år sedan. Och vi for ut och gick, och jag visste att nu måste jag ju berätta det här. Det hade funnits länge på hjärtat, att, och speciellt eftersom vi nu då plötsligt poddar ihop, och jag visste att vi kommer att umgås väldigt, väldigt mycket nu då de kommande åren, så måste jag ju säga det här. Ja. Och det var ju också en grej som brände, för att vi ju i alla samtalsämnen så hamnar man ju på något vis att undvika allt som kunde leda till insinuationer eller misstankar och så vidare. Och sen så gick vi en längre promenad än vanligt, för det var svårt att få ur sig. Och sen så sa jag det då. Och så minns jag att jag sa genast också att om du vill flytta ut, så då är det helt okej.
Ja, det så korkat.
Nej, men inte var det kanske. Det är ju en sån rädsla. Jo, så måste du ju också minnas att de som jag hade hittills berättade åt, så hade ju en del börjat be för mig genast, eller blev det så pass chockade att vi ännu inte hade liksom kunnat föra en normal diskussion om det hela.
Jag kommer ihåg att jag sa, tror jag, innan jag hade liksom hunnit formulera ett svar, så sa jag direkt typ att du inte måste flytta ut.
Ja. Så, du Kai, först vill jag bara säga, du måste inte flytta ut.
Men här är några nya regler. Och det var ju roligt, alltså dels var det ju bra att berätta, men jag minns ju också att det var ju en jättestor överraskning för mig.
Ja, vilket är lite märkligt, för du hade ju ändå umgått så pass mycket med mig och sett mitt Roxette-intresse på nära håll.
Ja, men jag tänkte på något sätt att du var bara en musik här.
Ja, som lyssnade endast på Roxette.
Ja, men det är ju alltid, det blev ju en sån här situation sen att direkt när du berättade så var jag sådär att hur kan jag inte ha märkt det tidigare?
Ja.
Att, så blir det ju. Men det var ju också för att, jag menar, du hade ju, som du sa också, att alla diskussioner hade styrts bort från det på något sätt. Att det fanns inte liksom, att inte hade jag några aningar på det sättet. Mm.
Din reaktion överraskade ju mig alltså otroligt mycket. För att jag var inte så medveten om att någon kunde vara så här cool med det hela. För att det kom ändå så pass nära dig. Mm. Att jag var som helt övertygad om att din och allihopas sån här magreaktion, så måste ju vara en sån här oro att, men är du intresserad av mig nu då? Att, liksom att hamnar jag nu då på något vis vara på ett annat sätt? Eller ska jag vara orolig nu då? Eller hur ska jag börja tolka allt du säger? Mm. Men så reagerade du ju aldrig.
Nej, men det var inte alls liksom ett, för jag menar, jag kände ju dig och jag visste ju att så var det ju inte.
Ja, men det är ju på något vis ny info som eventuellt skulle få dig att omfärdera allting som vi någonsin har pratat om och som jag någonsin har...
Ja, men jag gjorde nog det. Men att det som jag minns att jag mest fokuserade på var alla situationer där jag kanske då har sagt saker som skulle ha sårat dig på något sätt. Att jag menar, säkert, jag började fundera i högstadiet och gymnasiet när man har liksom skojat sådär att vilken bög, och skrattat. Och så började jag tänka på sådana situationer, vilket inte var det nu så ofta. Så jag menar, inte gick vi och pekade på folk och sa bög och skrattat.
Nej, jag har inte något minne av att just du heller skulle ha sagt så.
Nej.
Det fanns ju vänner just som var så här att de sa i just i högstadiet att om de skulle få reda på att någon som de känner är bög, du skulle aldrig prata med den igen. Usch, fy.
Så var det där och så här, håll helt med. Då går vi och lyssnar på Roxette.
Ja, ganska exakt så.
Ja, men det var ju sjukt.
Liksom. Det var en som sa att han, det här, att om någon han känner är bög, så skulle han vilja att den skulle hängas på torget i Jakobstad.
Ja, men det var ju nog en idiot som sa det.
Men han jobbar senare inom kommunalpolitiken i Pedersöre.
Ja, det är jättemånga idioter som gör det.
Ja, så är det.
Inte bara i Pedersöre, utan överlag.
Ja. Men så sen när vi kom hem så minns jag att när jag var så här skakad och vi hade pratat länge och så, jag var lite så här rörd och så brann ljuset. Självständighetsdagsljuset som vi hade lämnat på när vi
tog ut. Jag tänkte säga att han hade gjort det.
Ja, vilket är också skrämmande, för det skulle kunna börja brinna.
Tänk om vi ska komma tillbaka och så ska lägenheten ha brunnit upp. Ja. Inte det... bara det att jag bor med en bög, utan att nu bor jag på gatan med en bög.
Men ända sedan det året så har jag också förknippat självständighetsdagen med att... med vänskap och med att komma ut ur skåpet.
Men på ett sätt är det ju fint. Jag menar, det var ju din självständighetsdag.
Man tar ett självständigt beslut. Man står för vad man är. Och det tycker jag är en fin sak att minnas en gång i året.
Vi pratade lite om magiska saker och räknegåtor och sådär.
Ja.
Och jag började tänka på en annan magisk grej som hände åt mig. Jag tror faktiskt jag var 11. Det är mycket som har hänt i mitt liv när jag var kring 11 och 12. Jag hade en katt som hette Fridolf. Fridolf var väldigt unik på det sättet att han kunde dia på finger.
Okej.
Okay. Att man kunde ge
honom... Han blev tagen från sin mamma för tidigt.
Säkert var det ju någonting traumatiskt involverat i det. Eller någon så här misslyckad kastrering eller någonting annat som fuckar upp honom för resten av sitt liv.
Eller att det kom mjölk ur ditt finger.
Antingen eller, att min hand slutar i en katt. Något konstigt var det i alla fall. Men man kunde ge honom lillfingret och så började han direkt liksom dia på
sutta,
det. Han började sutta och tutta. Och tyckte det var jätteroligt. Alla förstås då. Titta på Fridolf. Han kan suga på ett finger.
Men du vet väl att om man har av sig skjortan och har en liten katt i famnen, så då börjar den leta sig mot ens bröstvårta. Och det är jättebesvärande.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag har aldrig varit med om den situationen själv.
Men det hände mig många gånger. Och då måste jag sluta. Vi måste liksom... Den traditionen fick sluta.
Var det en tradition?
Nej, men...
Nu ska vi alla ta av oss kläderna och så kommer ni hit med kattungarna.
Tradition var fel ord, men, men den praxisen fick sluta.
Ja. Vilken YouTube-hit det ska ha blivit. Och det skulle ju Fridolf också ha blivit. Det här var ju då förstås långt innan virala hittar. Men att skulle vi då ha haft Fridolf filmat när han då sög på våra fingrar, så det skulle vara jätteroligt. I alla fall, Fridolf var mig mycket kär. Och en hemsk dag så var han försvunnen. Han hade sprungit bort. som det ibland händer med katter som man har utomhus på landet. Ibland försvinner de. Oftast kommer de tillbaks. Så troligtvis så hade han varit på någon sån utfärd och vi tänkte att han kommer nog säkert tillbaks när han blir sugen efter lillfinger igen. Mm. Men det gjorde han inte. Och jag var väldigt, väldigt upprörd. Jag var väldigt, det var en stor stress i mitt liv var katterna befann sig. För att jag tyckte jättemycket om katter och hade jättemånga. Och det var väldigt svårt att få dem att hållas på samma ställe. Och då, när jag då undrade var Fridolf kan befinna sig, så skrev jag ett brev till Fråga Saida. Hemmet. Oj. Journal. Ja. Alltså Fråga Saida då, den här
magiska... Saida, alltså hon var ju en kärna var hon ju.
Hon var en sierska.
Jo, men hon var ju inte vilken sierska som helst. Nej. Hon var ju den sierskan. Jo, alltså var... den enda riktiga kanske.
Jag tror att hennes dotter fortsätter idag. Det är någon sån grej. Men i alla fall, så Fråga Saida.
Är hon död idag, Saida?
Jag tror hon är nog säkert död. Men inte. Hon är bara, befinner sig på en annan dimension.
Givetvis, ja.
Fråga Saida då, för alla som inte vet om det, så det var då en veckotidning för damer, så fanns det en spalt som hette Fråga Saida, där...
Desperata, väldigt ledsna människor.
Ja.
Som griper efter halmstrån.
Ja, nej, det var ju det. Och så, det var ju jag också. Det var ju, de flesta så handlar ju om att min döde man, var befinner han sig? Men jag var då en 11-årig pojke och skrev då att var är min katt? Han är grå, han heter Fridolf. Han har... en sjuklig fascination med lillfinger. Och jag tänkte att det här är ganska lätt för Saida, eftersom han var en så unik katt, att det är inte sådär att var är min katt, han är gullig och har fyra tassar, utan att det var väldigt lätt för henne att pejla in liksom på just Fridolf.
Men svarade hon på det brevet?
Jag fick ett svar där ett, det stod,
alltså inte tidningen utan ett brev.
Jag fick ett brev tillbaks.
Wow.
Att Saida får väldigt mycket post och att Saida är en väldigt upptagen kvinna. Och tyvärr i det här skedet så har hon inte kunnat ta ställning till mitt brev. Alltså jag fick ett så här
men
bullshit.
Men de ändå skrev så liksom.
Nej, men det var ju ett så här bullshit brev de skickade åt alla. Jo, för men... att det inte var tillräckligt intressant.
Men att de ändå tog sig tid att göra det. Att det var inte bara att de bara lät det vara.
Det sjuka i den här historien är att jag skrev till Fråga Saida och att mina föräldrar inte stoppade mig.
Ja, men de läste väl just Hemmets veckotidning och
ja,
så här.
Ja, de gjorde ju det, men att om jag som 11-åring kommer och säger, mamma, jag har nu funderat ganska mycket på det här med var Fridolf. Kommer du ihåg den där gråa katten som tuttar på våra fingrar?
Men det är ju, alltså det är ju svårt för, alltså hur ska man
men varför föräldrar... lät de mig tro det?
För att de inte ville att du skulle vara ledsen och de inte ville heller ta upp den här möjligheten att Fridolf kanske är död och aldrig kommer tillbaks.
Mm.
Kom Fridolf tillbaks?
Nej, det var väl sen att han kom väl tillbaks en stund då. Han hade typ bott med våra grannar. Eller någonting. Men sen så får han iväg på det. Han var ju en sjuk katt. Han var ju säkert så somnade han in stillsamt i något dike där han dia på några björkkvistar eller någonting som han trodde var fingrar. För att han inte kunde äta. Han hade ju inga jaktinstinkter överhuvudtaget. Och skulle han få fångat en sork så skulle han bara liksom ha den i munnen och suga på den tills den långsamt ska dö. Men det var bara en sån här tragisk historia om hur, när min katt var borta och jag skrev till Fråga Saida och att det var inte bara att hon inte ens hjälpte mig utan att hon läste aldrig ens mitt brev.
Mm.
Så att fuck you Saida.
Nej men hon, vadå?
Klart jag kan säga fuck you Saida.
Nej men hon gav ju dig aldrig något svar.
Om hon skulle vara en riktig sierska så skulle hon ha förstått, okej, okay, det här är nog inte ett så här vanligt problem som vi får med änkor som griper efter halmstrån, utan att här har vi en 11-årig pojke som på riktigt skulle behöva hjälp med sin konstiga hankatt. Min enda tröst nu är ju att Saida förmodligen brinner i helvete. För hon var ju en häxa. Nu tänker jag ringa till en spårdam.
Men är det här Saida nu då? Men hon är död.
Jag upplever ju att det här är ju det som håller mig tillbaka i livet. Att jag aldrig vet egentligen hur det gick med Fridolf.
Att sitta han nu just och suttar på någon annans finger.
Ja, så ja. Nu ska jag ringa.
Samtalet kostar 21 kronor per minut.
Oj, oj, oj.
Minimidebiteringen är 5 minuter och påbörjas när du kopplas ihop med en rådgivare. Tryck 1 för att godkänna kostnaden.
Ska vi godkänna då?
Ja.
Vill du prata med första lediga rådgivare, tryck 1. Vill du höra vilka rådgivare som finns tillgängliga just nu, tryck 2.
Jag vill höra.
För att ange, du kommer nu att få höra rådgivarnas egna presentationer.
Jaha.
Du kan alltid trycka 6 för att hoppa framåt till nästa presentation.
Okay.
När du hör någon du vill prata med så ska du trycka 1.
Hej, jag är medmänniska, medium och healer.
Va?
Som redskap för att ge dig bra svar på dina viktiga frågor använder jag främst andevärlden, änglar och guider.
Men hon är ju finlandssvensk,
men också
ju.
Olika.
Henne vill
hon är från Åland.
Pendel och pekare. Jag ser fram emot ett samarbete med dig. Du kan alltid trycka 6 för att hoppa fram till nästa presentation. När du hör någon du vill prata med ska du trycka 1.
Varmt välkommen till mig. Jag är en kraftfull ljusarbetare.
6. Hon lät ju inte alltså.
Hejsan och välkommen till Susanne. Jag har hållit på att spå med tarotkort och jag tycker att det ger mig en sån underbar energi.
Nej, vi vill inte ha tarotkort. Vi vill bara veta vad som händer med katten.
Någon som är bra på katten.
Hej, du har kommit till Gudrun. Jag är en positiv kvinna med väldigt lång erfarenhet av att spå i tarot.
Men inte tarot.
Och andra.
Du har nu lyssnat igenom samtliga rådgivare.
Nej men se, Kaj, nu står det 666 i telefonen.
Nej.
Du kan alltid trycka 6.
Det betyder något.
Fram till nästa presentation. När du hör någon du vill prata med ska du trycka 1.
Varmt välkommen till mig.
Nu är det och Gudrun
då. Jag är en kraft. Hejsan och välkommen till.
Hej, du har kommit till Gudrun.
Den rådgivare du har valt är tyvärr upptagen. Du har nu lyssnat igenom samtliga rådgivares presentationer.
Jag trycker på 1 på alla då.
I det här skedet är vi så desperata efter att veta vad som hände med Fridolf.
Vi söker nu rådgivaren som du har valt.
Okay. Om man är en spåkvinna så borde man veta att någon kommer att ringa åt en.
Om hon... Hon är så upptagen och hon kanske sitter och mediterar.
Hallå, detta är Susanne.
Hej Susanne. Jag undrar om du kan hjälpa mig med... jag har en katt som är försvunnen.
Okej. Kan du beskriva kattens utseende?
Han är ganska tjock och grå. Och så har han en väldigt unik egenskap att han... han tyckte om att slicka och dia på fingrar.
Okej. Hur gammal är den?
Kanske... han började vara ganska gammal vid det här laget faktiskt. För att han har varit försvunnen många, många år. Så att jag vet inte riktigt. Men kanske minst 18-19.
Okej. Bor ni på landet?
Ja, i Finland, i Österbotten.
Okej. Det jag får in är att katten inte är i livet.
Aha.
Han har klarat sig länge så att säga, för att det verkar som att den har hittat olika sätt att få mat och så vidare. Möjligt att han har sökt sig till någon annan.
Ja, han hade inte så bra jaktinstinkter och sånt, så att jag hade kanske hoppats på det också, att han skulle hitta någon annans fingrar att kanske dia och så där.
Ja, precis.
Får du något så här liksom att hur dog han då? Att var han ensam eller var han omringad av nära och kära?
Det jag får till mig är att han lyckades ju hitta ett annat boende för någon som tog hand om honom, och det känns som att han blev en kär familjemedlem där.
Okej.
Och det som känns väldigt tydligt är att den var inte ensam när den dog, utan det kanske till och med var så att fick hjälp med hjälp av veterinär eller på något vis, alltså omhändertagen.
Oj, vad skönt. Vad skönt att höra.
Så att det känns som att du behöver nog inte ha ont i ditt hjärta för att den har varit ensam. För det kan inte jag se att den har varit.
Oj, tack, vad skönt. Det är jag blir jätteglad av att höra det här. Jag hade också en annan fråga, att jag har en kompis som heter Kai, som han har en sån här special siffra i sitt liv, att han säger att siffran 9 är jätteviktig för honom i hans liv, och att jag undrar att ser du att om jag har någon sån här siffra, att någon siffra som skulle betyda väldigt mycket i mitt liv?
Ja, den första jag fick var en 8.
En 8? Okej. Okej.
Känns det som siffran 8? Har du något datum eller på något sätt dyker siffran 8 upp hos dig?
Nej, jag...
Fundera lite mer över den siffran, så tror jag att det kommer dyka upp mer 8:or i ditt liv.
Okej.
Okay. Och 8:an är ju cirkeln är sluten, så att säga. Alltså... evig i sin form. Och det känns som att du kan nog ha en del tur med den där siffran också.
Okej.
Okay. Släpp in 8:an i ditt liv lite mer.
Ja, det ska jag göra.
Den är stabil och en fin form och ett evighetstecken, så att säga.
Det ska jag göra. Tack jättemycket för det. Jag mår mycket bättre nu.
Ja, vad härligt att jag kunde hjälpa dig. Tack ja, själv.
Ja, ha en trevlig
tack.
Dag.
Detsamma till dig.
Hej då.
Hej då.
Men vilket samtal jag hade, det var ganska vackert. Det här blev ju tal om, alltså hon brydde ju sig om dig.
Hon var ju mycket bättre än Saida. Jag fick ju direkt hjälp här.
Ja.
Och hon sa ju direkt, okej, okay, så Fridolf, så han har tagits om hand av en annan familj.
Ja.
Som har dessutom fixat en veterinär när han dog.
Ja, det måste ju vara någon ändå som du känner i Porvo, för det är ju inte så många hus. Nej, men och alltså som att hon sa ju liksom att, alltså att det hon får in, sa hon.
Så och direkt,
ja.
Direkt siffran 8.
Ja.
Jag måste ju direkt nu efter det här.
Men har du 8 i ditt liv då? Vi träffades på 8:an.
Jag har försökt fundera, men jag kommer inte på någonting.
Kommer inte på en enda 8 heller. Så här. När ert barn beräknas födas?
8 januari!
Herkas i värde!
Har jag just pratat med antikrist?
Jag har vänner jag kan ringa som kan be för dig.